Jag vet inte, jag får gott humör idag. Hoppas ni också kan bli det, om inte jag var det förut. Alltså det är ju fantastiskt att få vara inför Herren. Påminnas om hans död och uppståndelse och seger för oss. Men det är ju vårt hopp alltså. Det är ju vårt hopp att allt det här onda, det här som vill dra ner oss och vill förstöra våra liv, det är besegrat genom Jesus. Han har vunnit seger. Och vi får bara liksom säga, ja Jesus, jag vill ha del i din seger. Det är det vi gör när vi kommer till nattvarden. Vi säger, Jesus, jag behöver din seger. Jag vill ha din seger i mitt liv, för annars går det illa för mig. Det är det som är nattvardens budskap till oss idag. Hoppas det gör det lite bättre humör. Nej, ni är på gott humör, det ser jag ju från början. Så det, jag behöver inte peppa upp er desto mer. Men jag blev bara så glad. Jag måste bara få dela med mig av det. Halleluja. Det var så roligt här om dagen faktiskt när jag var till Andreas kyrkan. Vi hade lite sån här biståndsmöte där och jag är ju tyvärr lite lätt tenderar att ta bilen mer än jag tar metron och bussen och tåget. Och det gjorde jag den här gången också, men ni vet ju att i Helsingfors så är det ganska så här mycket bilar, ont om parkeringsplatser. Ofta så får jag parkera långt bort och så får jag gå i alla fall, tack och lov. Men hur det nu var så tyckte jag, jag brukar ibland, eller jag, ganska ofta i bilen så pratar jag med Gud. Och så här, jag menar, jag är ju barnslig, har ni ju märkt. Så jag suckade till Herren att, ja, du vet ju att egentligen skulle jag nog gärna ha en parkeringsplats där nära den här Andreaskyrkan, så jag inte behöver gå så långt. Det är tiden, det är slut, jag ska förbereda mycket och det är lite sådär stressigt. Så det skulle vara bra att ha en plats lite närmare. Så kommer jag upp för backen här på Högbergsgatan och ska svänga ner och så kommer jag Andreaskyrkan där. Och naturligtvis tänkte jag säga så här nu efterskott, så är det en plats precis utanför dörren. Alltså jag säger precis utanför dörren, dit jag kunde klämma in min bil. Så jag, you're good! Och det här är förstås en ganska betydelselös grej, men för mig är det så där väldigt roligt alltså att Gud på något sätt ibland han gör saker som sedan är färdigt förberedda för oss när vi på något sätt ber om det. Så där kan det gå. Man ska kanske inte lägga för mycket in i det där, men jag blev väldigt uppmuntrad igen av att Gud han är på gång hela tiden och jag tror faktiskt att han hade lite log lite mot mig så där, tyckte att nåja, jag ska nu ska vi fixa åt honom. Han kommer att be om en plats och jag ska ge honom en plats. En annan gång så säger jag, nu behöver han nog gå lite mer så nu får du fara bakom Johanneskyrkan eller annanstans. Hörrni, klockan har gått jättemycket så nu ska jag göra igen en jätteförsök här att vara kortfattad. Vi tar all information under serveringen sedan. Idag så ska vi prata kring det här temat, en Gud som avslöjar sig. Jag vet inte vad du tänker på när det här, du ser den här texten, men jag ska berätta vad jag gör. Tänker på här då. Hur kan vi överhuvudtaget veta någonting om Gud? Det är den här frågan som jag vill ställa här allra först. Som du kan fundera på. Hur kan man veta någonting om Gud överhuvudtaget? Det finns många som har alla möjliga åsikter om det här. Men om du tänker på dig personligen, varifrån, hur har du liksom överhuvudtaget fått veta någonting om Gud? För Gud, han är osynlig. Han är utanför vår värld. Vi kan inte liksom säga så här, Gud kom och visa dig för mig. Och så har vi. Många har ju gjort det. Det är därför som vi har fullt upp med religioner där man behöver göra sådana bilder, gudabilder. Så det här är min Gud. Så har det varit genom hela historien. För man vill ha någonting påtagligt. Men skaparen av universum, han låter sig inte fångas på bild. Och det är nog faktiskt så att vi har väldigt lite som vi vet av oss själva. Och även om vi kan ha någon viss kunskap så verkar det inte hjälpa oss heller speciellt mycket. För i Romarbrevet 1, som jag tycker är ett väldigt upplysande kapitel faktiskt, av Paulus beskrivning av människans tillstånd. Vad som har hänt hos människan. Så han berättar att ända från världens skapelse så har människan vetat någonting om Gud. Och han beskriver det så här. Det här är Romarbrevet 1:19-20. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Det vill säga, det man kan veta om Gud är det som Gud uppenbarar för oss. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Så man kan dra slutsatser när man ser på skapelsen. Vem har gjort det här? Hurdan är han? Finns där en skapare? Det kan man tro, eller hur? Och det fanns, berättas ju här alltså om människor som hade fått den här uppenbarelsen. De hade förstått att det fanns någon bakom allting. Men de ville inte närma sig honom. Därför, säger han då, är de utan ursäkt. Fast de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och det här beskriver människor som visste någonting om Gud, men de vände bort från honom. De vägrade att erkänna honom som Gud. Och då hände någonting med dem. Deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De blev förstockade. De kunde inte längre ens uppfatta att Gud finns bakom naturen. Så även om det fortfarande fanns allting kvar, alla tecken på att Gud finns, så kunde de inte längre uppfatta det. Och det är det jag uppfattar, att människor som har lämnat tron eller som aldrig har fått tron, de är i det tillståndet där de inte kan registrera Gud på något sätt. De känner en längtan ofta efter någonting, men de vet inte vad det är. Och därför söker man få tillfredsställelse. Man försöker skapa sig glädje och trygghet på alla möjliga vis. Ett desperat sökande efter alla dessa saker. Och man når aldrig fram. Man får aldrig den glädje, den frid och den mening med livet som man längtar efter. I början, som Bibeln beskriver det, så kom ju Gud till människan. Det var inte så att människorna funderade på Gud. Hurdan är han månne? Ska vi söka upp honom? Utan Gud kom till människan. Det är liksom Bibelns beskrivning på människans tillstånd allra först. Och det står så trevligt om Gud. Vid kvällsbrisen hörde de Gud vandra i lustgården. Och i någon översättningen så stod det som han plegade göra, tror jag. Som han brukade göra. För er som inte har hört det ordet förut. Och det verkar som att när Adam och Eva, de första människorna, var i lustgården, så kom Gud och hälsade på dem alltid då och då. Vid kvällsbrisen. Just den här tillfället var det inte alls något roligt. Den här gången är det efter att de har gjort det som de inte skulle få göra enligt Guds uppmaning. De hade ätit av den förbjudna frukten. De hade varit olydiga mot Gud. De hade ifrågasatt vad Gud hade sagt åt dem. De hade lyssnat på ormen och blivit bedragna av lögnen. Skulle då Gud ha sagt, sa han. Ja, det är så här. Så den här gången blev de rädda och sprang och gömde sig i buskarna faktiskt. Försökte gömma sig för Gud, men han kom ändå och talade med dem. Så för Adam och Eva var Gud väldigt konkret. Kanske de hörde stegen, ni vet, på sån här, jag tänker mig en sån här grusgång, ni vet, man hör på långt håll, så kommer någon knirr, knarr, knirr. Kanske det lät så, jag vet inte hur han lät. Men de hörde honom komma gående. Det är väldigt konkret. Så för dem var det ingen liksom fråga om att Gud inte fanns. Han var väldigt närvarande. Och om man läser Gamla testamentet så är det samma sak gång på gång. Att människor lever sitt liv och plötsligt kommer Gud till dem. De tror på Gud, många av dem. Men de lever ett ganska vanligt liv. Men så en dag kommer Gud till dem. Och speciellt när vi berättar om Abraham, som han hette först, Abraham sen. Så står det gång på gång att Herren uppenbarar sig för dem, för honom. Herrens ord kom till honom. Och Herren kom och hälsade på. Det finns en väldigt intressant berättelse om tre män faktiskt. Det var då i samband med Sodom och Gomorra situationen där. Och Abraham får besök av tre män. Men han pratar inte med de där tre männen. Han pratar med en av dem. Det är en väldigt fascinerande historia faktiskt. Så jag tror att det var Herren med två änglar. Men han visste vem som var Herren och han talade med Herren. Och sen när de hade pratat om Sodom och Gomorra och de här två änglarna, det står faktiskt att två änglarna begav sig till Sodom och Gomorra medan Abraham stannar kvar och talar med Herren. Och så hade han lite förhandling på gång. Han försökte rädda städerna från undergång, från Guds dom. Men det gick som det gick. Men Gud, Herren, de här änglarna, de räddade ju sedan Lot och hans familj. Men i alla fall, väldigt speciella olika uppenbarelser, möten med Herren som Abraham hade. Och han fick stora löften av Gud. Det var ett mycket samtal med Gud. Så att om vi kan dra någon slutsats av ett möte med Gud, är det att det handlar mycket om samtal. Vi säger, han lyssnar och vi lyssnar. Ni vet, inte ett samtal, inte det så komplicerat. Ibland har vi ju skapat liksom den här religiösa kringverken som gör att bön är något väldigt konstigt eller högtidligt, eller som Kjell var inne på, att det blir en prestation på något sätt. Men hur mycket sånt har du när du talar med din bästa vän eller någon i familjen? Och för Abraham blev det ju så här. Han kallades Guds vän. Och vi vet att Gud, han kallar oss alla in att bli hans barn. Och mina barn har ännu inte riktigt blivit högtidliga med mig. Käre fader. Jag kan testa det på någon gång. Nej. Och jag tror att Gud, han längtar efter samma närhet som vi också längtar efter. Att vi ska kunna prata med varandra. Det gjorde Abraham och Gud. Och det roliga med Abraham också är att alltid när han, eller inte alltid kanske, men många gånger när han mötte Gud så väldigt speciellt starkt, så byggde han ett altare. Och så här mötte jag Gud. Och så gick han vidare till nästa dalgång och så talade han med Gud. Och så här bygger jag ett altare som jag kallar någonting igen, som han hade med saken att göra. Det var väldigt roligt. Och om ni tänker efter, så de här altarena blir sådana minnespunkter i livet. Där mötte Gud mig. Där talade Gud till mig. Där sa han att jag skulle göra det här och det här. Så kanske vi skulle borde resa vissa altaren vi också. Vi går snabbt vidare till Mose. Mose, han fick också ett möte med Gud som var ganska speciellt. Gud uppenbarade sig för honom också på ett helt annorlunda sätt än han gjorde med Abraham eller med Adam och Eva. Ni kommer ihåg historien. Han var och vallade fåren hos sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. Och en gång så drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb, som också är Sinaiberg alltså. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Och vi vet den här storyn när busken inte brinner upp, och sen kommer Guds röst inifrån busken och börjar tala med Gud, och han får klä av sig sandalerna för det är helig mark. Och det är ett mäktigt, mäktigt möte med Gud som Mose sedan också under resten av sitt liv kom tillbaka till och berätta om. Och alla hans möten och samtal med Gud berättar han ju vidare för de andra. Också sedan längre fram när han ledde folket ut ur Egypten och de vandrade omkring i öknen och han gick upp på berget och talade med Gud, och så kom han ner och så berättade han för folket vad Gud hade sagt. Och det var det som gjorde att folket överhuvudtaget visste någonting om vad Gud tänkte och tyckte och ville. Det var genom att Gud och Mose umgicks som folket fick undervisning. Som de 10 budorden och alla de andra buden dessutom, många, många, många anvisningar om hur de skulle leva, vad de skulle göra, när de skulle bryta upp och när de skulle slå läger, och hur de skulle bygga templet och allt det här. Eller tabernaklet var det visserligen i öknen, men i alla fall. Och i slutet av sin levnad, i 5:e Moseboken, så står det så här, eller säger Mose på det här sättet till folket: men ta dig tillvara och akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika från ditt hjärta under alla dina livsdagar, utan berätta för dina barn och barnbarn vad som skedde den dag då du stod inför Herren, din Gud, vid Horeb. Och då hänvisar han till upplevelser när berget, de var där, hade satt upp sitt läger nedanför berget, och Mose gick upp på berget, det kom ett stort moln och täckte överallt där, och ingen vågade gå upp på berget, och de fick höra Guds röst. Och han återkallar till dem: kommer ni ihåg när Gud talade till er, när Gud mötte oss, när Gud var med oss? Kom ihåg det där. Och inte bara att ni kommer ihåg det själva, utan tala om det för era barn och era barnbarn. Och det här har gått igen i historien, i Israels folks historia. Pågår det fortfarande att föräldrarna berättar för sina barn. De äldre talar om för de yngre. Så här har Gud mött mig. Så här har Gud talat. Så här har Gud sagt och gjort. För det är ett sätt att föra vidare kunskap om Gud. Så hur har du alltså fått reda på någonting om Gud? Jo, det är för att någon har berättat för dig, eller hur? Många av oss, vi har börjat med typ hemma att läsa barnens bibel. Eller vi har bett Gud som haver. Någon förälder har lärt oss de här grejerna om Gud. Så har vi gått till kyrkan och varit med i söndagsskolan kanske eller någonting annat. Och så har vi sagt att vi säkert fått mera. Eller så har vi inte hört någonting av det där överhuvudtaget. Men i vuxen ålder så kommer vi i kontakt med någon människa som berättar att jag har mött Gud. Gud finns i mitt liv. Han är på riktigt. Och så blir man nyfiken och så börjar man själv ta reda på. Och så läser man Bibeln som är kanske vår viktigaste källa till kunskap om Gud. Den är jätteviktig. Och den är till för. Den här är ju liksom på något vis som ett svar på Mose uppmaning till folket. Glöm inte. Påminn er. Och berätta det vidare till generation efter generation efter generation. Nämligen, vi är ju inte på något sätt unika i tillvaron. Allt kretsar inte runt oss. Utan när Gud ser på mänskligheten så ser han generation efter generation efter generation. Och han vill uppenbara sig för varje generation. Och han vill ge kunskapen om sig vidare till alla generationer. Så därför ska vi läsa Bibeln och tala ur Bibeln. Vi hoppar ett jättestort hopp i historien från Mose till Maria. Maria! Hon var en vanlig flicka. Hade inte haft någon märkliga uppenbarelse med Gud kanske. Vad vi vet. Det står ingenting om det i alla fall. Men hon var en gudfruktig flicka. Hon var nog väldigt beredd att lyssna vad Gud hade att säga. För eftersom hon reagerade som hon gjorde, eller hur? Vi vet hela den här historien. Vad som hände var ju då att för Maria blev det hon fick veta om Gud i den här situationen när ängeln Gabriel kommer till henne. Så säger ängeln någonting åt henne. Gläd dig du benådade. Herren är med dig. På tal om benådad. Man kan säkert lägga in alla möjliga betydelser i det där. Men jag uppfattar ju det som så att hon hade fått nåd. Hon var en vanlig människa. Syndig precis som alla andra, men Gud hade gett henne nåd för det här speciella uppdraget som hon fick. Och vad var det hon svarade på Guds tilltal? Vad var det hon sa? Jag är Herrens tjänarinna. Precis, må det ske med mig som du har sagt. Fantastiskt. Och så står det om Maria att hon gömde och begrundade allt det hon fick höra, eller hur? Under den här processen sen när det här han Jesus hade blivit född och det kom herdar och det kom vise män och allt det här. De berättade om änglar som hade uppenbarat sig för dem. Som ni märker så Gud uppenbarar sig på olika vis för olika människor i olika tider. Men han uppenbarar sig. Genom det får vi veta någonting om Gud. Också vi. Sen kom Jesus då och är naturligtvis den allra största uppenbarelsen av vem Gud är. Eller hur? Han är Gud här på jorden som människa, vilket var svårt att fatta, svårt att begripa, svårt att ta till sig, svårt att tro för många. Men de som trodde fick en helt nytt uppfattning om vem Gud är. Det står alltså i Lukas 1, 26, 28, nej, det är inte alls det fel, det är Johannes 1 det här, sorry. Jag har skrivit fel, det är Johannes 1, någon vers där i mitten av kapitlet. Och ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Det här är ett ord som kommer igen från Gamla testamentet. När Mose mötte Gud så talar man om härlighet, ett ord som inte vi egentligen normalt använder så väldigt mycket, som är ganska svårt att begripa till och med. Men det förekommer ofta i samband med när Gud kommer nära, så händer någonting speciellt. Och för Mose var det ju väldigt speciellt. Han började lysa. Det var någonting som hände med hans kropp när han var så nära Gud. Så när han kom ner från berget så lyste hans ansikte. Märkligt. Märklig historia, eller hur? Men det säger någonting om att härligheten, Guds härlighet, är någonting som påverkar oss. Det händer någonting med oss. Och Mose var nog väldigt glad över det på något sätt. Han ville inte att det skulle ta slut. Just den där upplevelsen, den här effekten på honom i hans kropp. Guds härlighet var densamma. Den härligheten som Mose hade fått lite smaka på, den avtog så småningom. Men det där med härlighet är ganska spännande. Och Jesus, han förkroppsligar Guds härlighet. Johannes beskriver det så här. Vi såg hans härlighet. Det var annorlunda än den som Mose upplevde. Men det var någonting som gjorde att människor drogs till Jesus. Människor reagerade på Jesus. Människor ville vara nära Jesus och börja följa Jesus. Och förändrades av den här närvaron. Så vi kunde prata jättemycket. Men det ska vi inte göra idag. Men om hur Jesus uppenbarar vem Gud är. Jesus är den största uppenbarelsen som ger oss kunskap om vem Gud är, vad han vill och vad han tänker göra. Men Jesus, han dog, han uppstod och han återvände till himlen. Sen hände det något mer. Sen kom den helige ande på pingstdagen till lärjungarna. Och det står ju så här i Apostlagärningarna 2:1-4, vi läser det. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade, då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Lärjungarna hade trott på Gud redan innan de mötte Jesus. De förstod under vandringen med Jesus att han var Guds son. Han är Gud mitt ibland oss. Han är Gud här och nu. Och det är klart att det var tumultartat och kaotiskt när Jesus skulle lida och dö och uppstå och fara till himlen. Och det blev inte som de hade tänkt, kan man säga. Men Jesus hade ju gett dem både undervisning om vad som skulle hända här efter och vad de skulle göra. Och så hände pingstdagens fantastiska, märkliga upplevelse. Hur de upplever Gud igen på ett nytt sätt. Eller hur? De hade fått lite smak på det medan Jesus var här. Han hade sänt dem ut och bett för sjuka och allt möjligt. Det spännande hade hänt. Men nu kom den helige ande över den här gruppen av lärjungar. Precis som Jesus hade lovat. Och Gud uppenbarar sig i människors liv på ett helt nytt sätt. Det är ett helt nytt sätt, det kanske att ta i. Men på ett sätt som de igen inte hade kunnat föreställa sig. Att de skulle, för det första kom det dån och så kom det tungor av eld. Som var lite koppling till Mose och brinnande busken, eller hur? Det kom tungor av eld som ändå inte brände någon, eller hur? Det var inte riktiga lågor av eld, men det såg ut så i alla fall. Och så talade de i nya tungor. Språk, främmande språk som de inte förstod. Sen andra förstod de, en del av dem. Det var ganska spännande det också. Så här hade de inte varit med om förut. Att Gud kommer så nära. Att han inte bara är på berget. Och han är inte bara med oss här och vandrar med oss som en människa. Utan han flyttar, han kommer över dem och in i dem på ett nytt sätt. Den helige ande uppfyllde dem. Ser ni hur Guds härlighet och närvaro kommer liksom närmare och närmare. Tills den kommer in i människan. Och det fantastiska och det roliga är ju det. Att vi är alla där i den fasen av historien. Där den helige ande har kommit över alla människor. Och de som ber om honom. De som bjuder in honom. De som väljer att tro på Jesus. Och bjuda in den helige ande. Får del av den här fantastiska upplevelsen. Att Gud kommer så nära. Att han kommer in i oss. Hallå. Är det lite spännande, lite fantastiskt? Har vi glömt att Gud är så nära mig? Det går inte att skilja mig från Gud. Jag menar, Jesus kunde vara en annan by. Han kunde skicka sina lärjungar före honom och så kom han efter. Men när en anden har kommit till en människa så kan han inte längre vara borta från dig. Spännande, fascinerande och otroligt nödvändigt för oss. Att Gud är så nära. Därför att vi är så ensamma utan Gud. Vi är utelämnade. Och vad säger då Paulus i Romarbrevet 8:15-16? Vad betyder det att den helige ande har kommit till människorna, till lärjungarna, till oss? Vad betyder det? Han säger så här: ni har inte fått slaveriets ande. Kommer ni ihåg Mose? Han befriar slavarna. De var väldigt präglade av slaveriets ande. Och Paulus, han säger att utelämnat oss själva så är vi också slavar under synden. Vi blir det ohjälpligt. Vi blir fast i synden. Men den helige ande, för det första, som nattvarden säger till oss, har Jesus köpt oss fria från syndens välde och fört oss ut ur det. Och den helige ande fortsätter det arbete i oss. Och vi klarar faktiskt inte av att bevara segern, att få seger över synden, om inte den helige ande hjälper oss. Och därför är det så bra att han är hos oss. Hur är det att leva med den helige ande? Har vi slaveriets ande så lever vi i fruktan. Nej, det är inte det här. Vi talar ibland om Guds fruktan. Men det är inte det här, slaveriets fruktan. Nej, säger Paulus, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, fader, pappa. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och det här är dynamit. Förstår ni att den helige ande kan kommunicera med vår ande? Och det är där vi får veta att Gud verkligen finns. För vi kan höra om Gud, eller hur? Vi kan ha läror om Gud, vi kan ha åsikter om Gud. Men det har ingen betydelse förrän vi lär känna Gud inifrån. Och det är faktiskt det som Jesus säger om den helige ande. Han ska komma och vittna om mig. Och han ska lära er. Han ska tala till er. Han ska kommunicera med er. Och det allra första han börjar med, det är att ge oss barnaskapets ande. Att vi vågar tro, att vi vågar vila i att vi faktiskt är försonade med Gud. Vi är adopterade in i Guds familj. Vi är inte längre främlingar och gäster, utan vi är medborgare. Det låter bra också, i Guds rike, eller hur? Exakt. Vi är både barn och medborgare hos Gud. Och det finns något som är lite ännu mer spännande här. För oss alla det här, gäller det här, att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Paulus han talar om i Rombrevet 12 om att vi är delar av en kropp, av Kristi kropp. Och hur blir vi förenade med Kristi kropp? Är det genom att vi har namnet i församlingsregistret? Nej. Det är genom den helige ande vi förenas med Gud. Och det är också genom den helige ande, samma ande, som vi förenas till Kristi kropp. Det är inte det här yttre, utan det är det inre livet som gör oss till ett. Det är anden, den samma ande, som gör oss till ett. Det är den enhet som jag tror Jesus vill att vi ska förstå att vi har. Andra Korinthierbrevet 3, 14 och 15 ska jag avsluta med här sakta dem. Paulus talar här om, det här handlar alltså om det judiska folket som ju hade många upplevelser med Gud, men sedan vände man sig bort ifrån Gud. Det kom en ny generation som inte kände till Gud, och man valde att börja tro på grannens Gud istället, till exempel. Och det ledde till att man tappade den här närheten till Gud, uppenbarelsen av Gud. Man började inte längre liksom registrera att Gud fanns med. Och Paulus beskriver det så här, att deras sinnen blev förstockade. Och ännu idag, han talar ju då här, det här är tiden strax efter Jesus har vandrat på jorden. En del trodde på honom och började följa honom. Andra vände honom ryggen och sa att du kan inte vara Guds son. Du kan inte vara Messias. Du kan inte vara Gud mitt ibland oss. Och deras sinnen var stängda för Jesus. Och han säger så att än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, ännu idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Moses föreläses. Och det här talar till mig om det här, att vi kan läsa Bibeln också hur mycket som helst, men inte se Gud, inte uppleva Gud. Det är liksom någonting som stoppar upp här vår förståelse av texten. Och det är det som jag brukar säga så många gånger. Vi måste läsa Bibeln tillsammans med den helige ande och med varandra för att kunna verkligen se vad Gud säger där. Hur han är och vad han vill. Så det finns människor här i vår värld, här i Sibbo också, som är förstockade när det gäller att förstå att Gud finns och att Gud är intresserad av dem och Gud han är nära dem. Och så länge de håller sig borta från Gud så kommer de inte att förstå någonting heller om Gud. Men det finns ett hopp. Som Paulus skriver i fortsättningen av den här texten. Och då skriver han så här. Men när helst någon omvänder sig till Herren, då tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Amen! Visst, när någon, när helst, tänker du, när helst, när som helst någon omvänder sig till Herren, till Jesus, tar slöjan bort, då plötsligt kan vi börja förstå vad vi läser. Plötsligt kan vi förstå hur Gud har uppenbarat sig hur mycket som helst i historien, till hur många människor som helst. Det är bara vi som inte hade upptäckt det. För vi hade en slöja, vi hade någonting som hindrade vår syn. Men när vi omvänder oss till Herren och låter den helige ande komma in i våra liv, då blir vi både fria och vi börjar se Gud. Och då kommer vi igen till den här härligheten som Mose såg och som lärjungarna såg i Jesus. Och som vi får del av genom den helige ande. Då kan vi börja se Herrens härlighet. Sen säger han som i en spegel, vilket är intressant. Det är inte riktigt som i himlen ännu. Det är lite, och ni vet, förr i tiden speglar var ju inte som våra speglar. Så de kunde till och med lite förskeva, eller ska vi säga förvränga bilden. Och det här är, tycker jag, en väldigt bra sån här realism också. Att vi gör upplevelser med Gud, visst. Vi får skåda hans härlighet, men vi har inte sett allt. Och vi har inte alltid uppfattat allting rätt. Och genom historien har vi fått se det att människor ibland lite, de tolkar vad de ser fel. Och det är okej, för det är inte meningen att vi ska stanna kvar i våra uppenbarelser och tänka att nu var det så här, så tolkar jag på det här sättet och så är det alltid på det här sättet. Utan grejen är ju faktiskt det som Paulus visar här, att vi ska gå vidare, vi ska förvandlas från härlighet till härlighet. Ja, ser ni det här? Gud uppenbarar sin härlighet för Mose. Gud uppenbarar sin härlighet för Abraham. Gud uppenbarar sin härlighet genom Jesus för lärjungarna. Gud uppenbarar sin härlighet genom den helige ande. Gång på gång på gång. Så, vad jag nu har att säga som avslutning här nu då, är att du har någon härlighet att vänta. Gud har någonting, han vill visa dig av sin härlighet framför dig hela tiden. Om du så är 10 år eller 20 år eller 80 eller 90, så finns det en härlighet som Gud vill visa för dig genom den helige ande, eller hur? Och den ultimata härligheten som du ska få uppleva, det är när du får lämna det här jordelivet och gå hem till himlen, eller hur? Då får du se honom som han är. Och då kommer det att hända någonting med dig. Då kommer du förvandlas och bli lik honom, säger Johannes, tror jag det, eller är det Paulus? Men i alla fall, ni vet. Så jag menar, det här är någonting som man kan liksom börja lite försöka öppna sitt sinne för. Att Gud, han är härlig. Han är härlig. Han har en härlighet som gör att det händer någonting gott med mig. Och jag behöver inte, jag ska minnas vad som har hänt tidigare, men jag behöver inte sörja över att det är liksom i det förgångna, utan jag kan se fram emot att det kommer mer. Det kommer mer från Gud. Om vi låter oss uppfyllas av den helige ande och går med den helige ande, så kanske det finns många fantastiska parkeringsplatser som väntar på mig och dig. Och andra upplevelser med Herren. Och jag tror framförallt att vad vi ska uppmuntra varandra till, det är att förstås vandra med Gud. Men också här i församlingen. Förvänta oss att Gud kommer och möter oss. Han kommer och ger oss upplevelser som uppenbarar honom för oss. Det här vill han. Bibeln är full av exempel på att han vill uppenbara sig. Men vi måste omvända oss till honom. Vi måste söka honom. Vi måste, som vi hörde här för någon söndag sedan, vi måste närma oss honom hela tiden. Så han kommer närmare oss. Och så här medvetet i vårt huvud. Det är ibland så att vi tror nog, men ändå så har vi liksom en fil för Gud och så har vi en fil för allt annat. Vi ska låta Gud invadera hela vårt sinne. Det var ungefär vad jag ville säga. Och jag klarar mig på 33 minuter. Halleluja! Det går från härlighet till härlighet. Nu ska vi be. Jag ska avsluta det här mötet med en bön. Där du får verkligen be själv också. Precis vad som du har fått i ditt hjärta. Längtan efter Herren. Längtan efter större uppenbarelse om vem han är. Och en härlighet in i ditt liv. In i din vecka. In i din liksom situation. I din familj. I ditt jobb. Och vad du allt håller på med. Att Guds härlighet skulle få uppenbaras genom den helige ande. Jag tror det här är vår kallelse. Det här är vad Gud vill för dig och mig. Eller hur? Nu ber vi. Tack Jesus Kristus. Tack för att du har uppenbarat Guds härlighet, din härlighet för oss. Där vi får läsa i Bibeln, Herre, och bli påmind om hur många gånger och på så många sätt du har uppenbarat dig för människor. Tack för att vi får leva, Herre, i en ökande medvetenhet om att du är här. Att du är här för att uppenbara dig, för att visa vem du är och vad du vill med oss. Jag tackar dig, Herre, för att du vill vara involverad i allas våra liv, Herre. Du är det redan, Herre, men hjälp oss att kunna medvetet bjuda in dig i vår tanke, i vårt samtal med dig, Herre, att vi också lyssnar in vad den helige ande säger till vår ande. Och nu ber jag, Herre, för oss alla här. Jag ber att den här veckan ska få hitta de här stunderna av härlighet från dig. Där du, Herre, uppenbarar din härlighet. Där vi söker dig och vi finner dig. Vi kommer närmare dig och du kommer närmare oss, Jesus. Jag tackar dig för att du vill låta oss gå från härlighet till härlighet. Och ha det här framtidsperspektivet, Jesus, att du har mer att ge. Och mer att visa oss. Och mer, Herre, att göra tillsammans med oss. Herre, jag välsigna var och en som är här idag. Och jag tackar dig för att du har goda tankar för vår vecka. Och jag tackar dig för att vi får gå i förberedda gärningar, Herre. Vi får förvänta oss att du har förberett någonting gott för oss. Herre, låt oss lyssna. Hjälp oss att lyssna på den helige ande hela tiden. Amen.